Albanien, ja, varför inte? Så gick familjediskussionen inför beslutet om årets solförsäkringsvecka vid Medelhavet. Och Albanien blev också resmålet. Om den resan kommer det här lilla folkbildningsprogrammet att handla. Jag som pratar och som reste till Albanien tillsammans med min fru Anita heter Karl-Olof Strand och är en av oss radioter som gillar Tyresö-radion och som därför även försöker bidra med ett och annat inslag i vår enda lokala kanal i etern.
Chanlulia berlulen obobo, Chanlulia berlulen obobo, lulen cheke pusin obobo, lulen cheke pusin obobo.
Vi brukade tidigare, medan vi ännu jobbade och bidrog till nationalprodukten, nästan varje sommar på 90-talet och 00-talet göra en tidig resa till solen och värmen i söder. En solförsäkringsresa brukade min fru kalla det. Sen åkte vi norrut till sommarstugan utanför Piteå och även om det området är känt för fint sommarväder kunde ibland halva vistelsen regna bort när lågtrycken började vandra från Baltikum upp över Östersjön och Bottenviken. Solförsäkringsresan startade oftast direkt efter att Stimmets skola, där min fru var lärare, stängt för vårterminen. Och vi stannade för det mesta 14 dagar på en för varje år ny semesterort vid Medelhavet. Det har på så sätt blivit nedslag i Portugal, på spanska solkusten, Mallorca, Korsika, franska rivieran, Kroatien, Montenegro, Cypern, Kreta och andra grekiska öar. Med några böcker i resväskan och med hyrbil några dagar under resan har det gett en trevlig blandning av bad och sol, men för mig mest skugga från solen. Varma kvällar med god mat, trevliga utflykter till lokala sevärdheter och inte minst möjligheten till lite annorlunda fotograferingsobjekt än vad jag har att hålla mig till i Sverige, fotoentusiast som jag är. Men sen vi blev pensionärer för 5 år sedan ungefär har det inte blivit av att göra någon försommarresa till solen. Nu är vi ju inte längre beroende av semestern för att resa. Men i år kände vi att det var dags igen. Och då blev det alltså Albanien, ett relativt nytt turistland vid Joniska havet, inklämt mellan Montenegro, Kosovo, Serbien, Makedonien och Grekland om italienska stövelfoten inte långt borta på andra sidan havet. Ett land med en vacker och varierad natur och en relativt oexploaterad solig kust med ett folk som längtar efter kontakter med Europa i övrigt och med en infrastruktur som påminner om svenskt 50-tal men som snabbt är på väg att moderniseras. Ett turistland i vardande kan man kanske säga. I backspegeln kan man se att beslutsprocessen inför Albanienresan började redan i november i fjol. Som pensionärer så arbetar vi inom citationstecken en dag i veckan ideellt som vaktmästare, värdare eller vad man ska säga i Hammarbykyrkan vid Skärmarbrinks T-banestation på Hammarbyhöjden. En tisdag i november kom en kvinna i 30-årsåldern in till oss. Hon bad på ganska god engelska om hjälp att klara av sin situation som invandrare med man och 2 barn i Sverige. Rodina, som hon heter, visade sig liksom sin man Arben vara uppväxta i Albanien. För cirka 15 år sedan hade de flyttat till Grekland och där fått 2 barn nu, 13 och 10 år gamla. Men under de senaste åren så blev det då svårare att försörja sig i Grekland och på sommaren 2015 reste familjen då hit till Sverige för att söka nya jobb. Nu bodde de och bor fortfarande, så vitt jag vet, i en liten andrahands etta på Hammarbyhöjden som de betalar en hyra på 8000 kronor i månaden för. Rudina jobbade då åt ett grekiskt städföretag och tjänade 50 kronor i timmen i november i fjol. Mannen hade påhugg åt ett albanskt företag i byggbranschen. Ja, vi börjar prata med Rudina på engelska. Hon kom med familjen till några samlingar i kyrkan och vi bjöd hem familjen tillsammans med en av våra döttrar och hennes familj. Vilket ledde till att dottern, kan man säga, tog hand om Rudina och hjälpte henne med att skriva CD för jobbansökningar och så vidare. Men för oss innebar den här historien också att vi kom att på engelska prata med Rudina och Arben om deras hemland Albanien. Vilket alltså ledde till att Albanien blev vårt resmål denna sommar. Ja, det kanske inte var det riktigt enda skälet heller. Vi gillar inte långa flygresor och försöker därför hålla oss inom Europa med våra resor. Ett mål är, i varje fall för mig, att innan orken tryter på ålderns höst hinna besöka alla europeiska länder. Kanske bortsett från dem i Kaukasus, som nog inte primärt ingår i målbilden. Men en resa till Albanien kunde vi i alla fall pricka av ytterligare ett land på listan. Via nätet hittade vi så en charterresa till Albanien via svenska arrangörer och med direktflyg. Resan fanns i Apollos utbud och gick till en stad som heter Sarande, belägen i en vacker bukt allra längst i söder på Albaniens kust och med den grekiska ön Korfu bara någon mil bort. Charterpaketet som Apollo höll oss med innehöll flyg till Korfus flygplats, båt över sundet mellan Korfu och Saranda och 7 nätter på ett strandhotell i den södra kanten av stadens strandpromenad. För oss som heter strand är det ju förstås strandhotell vid strandpromenader av särskilt intresse. Med denna bokning gav vi oss alltså av den 6 juni på vår svenska nationaldag och återvände en vecka senare, många minnen rikare. Sarande visade sig vara en trevlig bekantskap. Sarande ligger alltså i en vacker bukt strax norr om Albaniens gräns mot Grekland. Från den hästskoformade stan ser man den grekiska ön Korfu i fonden. Förbi Korfu verkar det passera ett par stora kryssningsfartyg varje dag. Sarande är en turiststad vars befolkning ökar starkt och blir uppemot 4 gånger så stor på sommaren som på vintern. Det känns som det är en stad på gång. Här byggdes det för fullt med hotell och lägenheter både för köp och förhyrning. Sarande ger ett välmående och vänligt intryck. Känslan vi hade var ändå att det ännu inte var så många västerländska turister som har hittat hit. De flesta man ser på gatorna verkar det vara albaner eller personer från andra delar av Balkan, kanske ryssar. Få tyskar och andra västeuropeer. Men ändå ett visst inslag av nordiska resenärer. Det fanns i alla fall ett företag som kallade sig Scandinavian Tourist Center med en trevlig hemsida genom vilken vi hittade den hyrbil vi använde en dag under veckan. Via Wikipedia och lånade böcker från Tyresös förnämliga bibliotek skaffade vi oss förstås lite kunskap om Albanien före och under resan. Albanien är stort som Småland, inte mycket till yta alltså. Det är ett befolkningsmässigt mycket homogent land. 98% av befolkningen på drygt 2,8 miljoner invånare sägs vara albaner. Ungefär lika många människor med albanskt ursprung sägs bo utanför landet. Albanien är Europas mest muslimska land med ungefär 70% muslimer i befolkningen. Men de ser ut att vara mycket sekulära. Vi såg i alla fall inga spår av muslimska slöjor, men vi hörde böneutrop med jämna mellanrum. Albanien var under antiken kallat för Illyrien och ingick i domarriket. Albanien, det sägs betyda det bergigaste landet och berget är det minsann. själva kallar albanerna landet för Chipperia, vilket uttyds örnarnas land. En stiliserad örn finns också i landets röda flagga. Efter romarna har bland annat slaver ockuperat albanernas land, och under lång tid ingick Albanien i det ottomanska riket. På den tiden blev islam den dominerande religionen i landet. 1912 uppnådde Albanien självständighet. Men då var det ungefär hälften av de albaner som fanns som hamnade i landet. Andra hamnade i länderna runt omkring. Efter första världskriget var Albanien nära att försvinna som självständig stat. Men i en fredskonferens 1920 lyckades man i alla fall bevara sin frihet. Nästa prövning kom med andra världskriget. Då först italienska och sen tyska trupper ockuperade landet. Men Enver Hoxha och hans kommunistiska partisaner lyckades på egen hand befria landet från inkräktarna. Utan alltså hjälp av ryska trupper, som ju annars hade stor betydelse för frigörandet av östra Europa från tyska ockupationerna. Men på detta följde istället Enver Hoxhas brutala kommunistdiktatur. Hoxha höll landet i ett järngrepp och bröt successivt med alla de andra kommunistiska staterna, först banden med Sovjet och sen med Kina, och Albanien blev mer och mer vad man kan säga Europas Nordkorea, ensamt och kulturellt isolerat. Bland annat lät Hoxha bygga cirka 700 000 bunkrar i vilka albanska soldater skulle ta skydd när landets fiender angrep. Albaner som vi pratade med under vårt besök berättade för oss om den här tiden. Det var i princip omöjligt att lagligt lämna landet. Ja, man behövde till och med särskilda tillstånd för att besöka släktingar i andra delar av Albanien än där man bodde. En brutal kommunistregim höll alltså landet i järngrepp i många år. Men så dog diktatorn Enver Hoxha 1985 och ersattes av andra kommunistledare. Men Albanien drogs med när övriga Europa frigjorde sig från kommunismen runt 1990. Och 1992 störtades den kommunistregim som hade tagit över efter Hoxhas död. 1990-talet bjöd sen på några oroliga år. Man återinförde flerpartisystemet, men detta ifrågasattes efter valfusk 95. Och 1997 utarmades en stor del av befolkningen av att investeringsfonder med karaktär av pyramidspel gick en konkurs. Fonder som då befolkningen hade investerat i. Och det här ledde till uppror och förde landet till randen av ett inbördeskrig. Men sen har då läget stabiliserats. Man kan ju säga att Albanien är en demokratiskt styrd stat. Man är medlem i NATO. Man är kandidat till EU-medlemskap. Man har alltså fått den beteckningen. Men till fullvärdigt medlemskap är det nog ganska långt fortfarande. Landet är ett av Europas fattigaste. Tittar man i en Wikipedia-tabell som visar länders BNP per capita, så har man 128 av världens länder före sig. BNP är ungefär en fjärdedel av Sveriges. Och ekonomin är fortfarande mycket beroende av jordbruket. Som sysselsätter 58% av befolkningen, hittar jag en siffra. Medan vi i Sverige har ungefär 2-3% av befolkningen som lever av jordbruk. Arbetslösheten är hög och många albaner har, liksom Rodina och Arben som jag pratade om inledningsvis, sökt sig utomlands för sin försörjning. Andra problem inför ett EU-medlemskap är den utbredda korruptionen, som bland annat har sin grund i att Albanien i mångt och mycket fortfarande är ett klansamhälle. Fortfarande tillämpas också blodshämnd, som ju innebär att en dräpt persons släkt egenmäktigt kan döda gärningsmannen eller någon från dennes släkt. År 2014 ansågs enligt Wikipedia ungefär 3000 albanska familjer vara involverade i blodsfejder. Och sen kommunismens fall 1992 då, så har det lett till omkring 10 000 mord i landet. Det är klart att det är ett visst hinder för att bli EU-medlem. Men vi som saknar albanska släktingar var väl i alla fall utom fara, kunde vi tycka. Infrastrukturen i landet är mycket underutvecklad, även om det jobbas på förbättringar. Vägnätet där, om man bortser från några mil motorvägar i närheten av huvudstaden Tirana, det är uselt skick. Med västeuropeiskt mått och resor med bil inom landet tar lång tid. Man måste även på riksvägarna vara beredd att sakta in för kor, får och getter, vilket vi märkte när vi var ute på en sväng med vår hyrbil. Albanien är stort som Småland, men ändå tar det en hel dag att köra bil från norra gränsen mot Montenegro till den södra gränsen mot Grekland. Begripligt när man har testat med hyrbil. Men trots de här problemen så är i alla fall turismen nu på frammarsch och har, tycker väl många, ljusa framtidsutsikter. Det här landet, det har fina stränder, det har klart vatten, det har orörd natur med berg och floder. Ska till och med efter Norge vara Europas vattenrikaste land. Och i år deltog Albanien i EM i fotboll, vilket ju inte har hänt tidigare. Också det är ett tecken på att landet är på väg att normaliseras och bli en europeisk stat av modernt snitt. Du lyssnar på Tyresradion och på mig, Karl-Olof Strand, som berättar om Albanien och om en resa dit i juni i år. Ja, hur var då själva vistelsen i Saranda? Ja, sammanfattningsvis kan man kanske säga att den var som turistveckor vid Medelhavet brukar vara. Det var lite sol, eller mycket sol, men även en del moln faktiskt. Det var värme. Dock inte kanonvarmt, höll sig mellan 25 och 30 grader på dagarna. Ganska bra svensk sommartemperatur alltså. Det var bad, även om det ju inte blir så många dopp numera när vi har blivit pensionärer. Det var god mat, nya intryck och trevliga samtal med hotellgäster, butikspersonal och andra. Men några särskilda kännetecken hos Saranda, Albanien, kan vi kanske i alla fall urskilja. Strandpromenaden i den här stan var en av de bättre vi sett och inslaget av lokalbefolkning var befriande stort. Kvällsnöjet, det verkar vara att ta en promenad på stranden, ofta ett gäng killar eller ett gäng tjejer eller ett gäng åldringar i vår egen ålder och äldre tillsammans. Vi möttes av en stor vänlighet och ett stort intresse för oss och för vårt land. Den verkliga poängen med Saranda och Albanien som turistmål var ändå utätandet, som var extremt billigt. Vi åt tre rätters middagar med vin för 100-150 kronor per person. Priserna för konsumtionsvaror, de var mindre outstanding låga men ändå fördelaktiga i förhållande till andra medelhavsländer. Många i landet kan engelska, så det var enkelt att göra sig förstådd och att bli förstådd. Och wifi var väl utbyggt, det bästa vi haft på något hotell överhuvudtaget. Och även fritt wifi fanns på många ställen nere längs strandpromenaden. Ofta betydligt bättre fungerande än i till exempel Spanien och Italien. Under våra resor skriver jag resedagbok som jag sen dag för dag kompletterar med några av dagens fotografier och sen gör till en liten reseberättelse som trycks upp på skrivaren när jag kommer hem. Från denna dagbok hämtar jag nu några ögonblicksintryck från vistelsen i Söranda och de utflykter vi gjorde med bil och buss i omgivningarna. Första dagen i Söranda skrev jag så här: frugal frukost på hotellet och sen välkomstträff på pizzeria Alfa. En dansk tjej informerade om sånt vi redan visste, men så brukar det vara. Vi satt vid samma bord som ett par från Nacka som kommit från Bosnien på 90-talet och pratade lite med dem. Tillbaks till hotellet gick vi ner till stranden. Det blåste upp, men vi hann bada innan det blev så pass kyligt att vi drog oss upp till hotellet igen. Vi intog en lunch i en närbelägen servering och tog sedan en eftermiddagslur i rummet. Därefter gick vi en timmes promenad längs strandpromenaden med en kopp espresso som pausdryck. Ikväll har vi ätit billigt längs strandpromenaden. Priserna för att äta ute är faktiskt nästan sagolikt låga. Känns lite som när jag var i Ungern 1979 innan kommunismen föll samman. Vi äter en bra middag med vin till maten för drygt 100 lappen. Ja, så kunde en dagboksanteckning se ut. En dag hyrde vi bil från Scandinavian Tourist Center som vi hittade på Facebook. Företaget drivs av ett par albanska bröder och är inriktat på att sälja hus och lägenheter till skandinavier. Men de hyr också ut bilar. Alltså blev vi med en Mitsubishi Colt för en dag. Priset fastställdes till 35 euro eller cirka 300 svenska kronor. Det gick förresten bra att betala med euro hela tiden på plats i Albanien. Och det var alltså i de städer där vi fanns så funkade med euro. Vi körde med bilen till Xamail där vi badade och åt på en av anläggningarna längs den ovanligt vita, lite söderhavsliknande stranden. Sen fortsatte vi söderut tills vi kom till en flod över vilken vägen fortsatte via en ranglig färja, närmast att likna vid en flotte utan staket som såg ut att rymma ett par bilar. Vi avstod från att ge oss på det här vågspelet i dubbel betydelse och vände norrut nästan omedelbart till Söranda igen. Innan vi kom fram så vek vi av inåt landet norrut och hittade en avfart mot en bukt och ett kloster som det stod på skyltarna. Vägen slutade abrupt vid en stängd grind och bakom den här grinden hittade vi något som såg ut som en militär anläggning. Runt omkring surrade bin som hade gått om bikupor att hålla till i. Och uppe på berget skymtade klostret i grönskan. Det var lite av en pastoral idyll. Anita gick fram till grinden medan jag lättade på trycket ensam som jag trodde och svara in till grinden. Men då får Anita se två män som sitter uppe i en liten plattform uppe i ett träd in till grinden. Hon ropar hello och de kommer ner, öppnar grinden och berättar på lite knagglig engelska att de finns där som vakter av den gamla militäranläggningen. Ett trevligt möte på en lite annorlunda plats. Ett par dagar senare gjorde vi en dagsutflykt med buss till den gamla stenstaden Girokastr. Ligger drygt 60 kilometer i nordostlig riktning från Söranda. Färden gick via en vacker väg över en bergskedja. I Girokastr tittade vi på Enver Hoxhas födelsehus. Ett hus som inte var original dock utan rekonstruerat efter en brand som hade härjat det gamla huset. Enver Hoxhas hemstad var alltså då Girokastr. Bussen kunde inte köra på de här smala stenlagda gatorna i stan utan vi fick åka Mercedesbilar den vanligaste lyxbilen i landet, ofta rätt så till åren komna bilar. Vi fick åka först till Hotcha-huset och sen upp till den gamla borgen högst upp i stan. Det var en magnifik borg. Den hade bland annat använts som skyddsrum under andra världskriget. Det fanns en samling beslagtagna kulsprutor, kanoner inne i borgen. Och inne på området fanns också ett nedskjutet amerikanskt spionplan. En riktig trofé om vi förstod guiden rätt. Sen blev det en god lunch på ett hotell nedanför borgen. Efter lunchen hade vi fritid för en promenad i stan och vi gick runt en stund men satt oss sen på en servering för att se Albaniens första EM-match i fotboll genom tiderna. Men Schweiz gjorde mål redan efter 5 minuter och resultatet 0-1 stod sig sedan matchen ut. På hemresan stannade vi till vid ytterligare en attraktion, någonting som heter Blue Eye. En vattenkälla som med stor kraft kom direkt ur berget. Det var ett par unga tjejer som var med på resan. De badade i källan och gav oss gubbar trevliga fotoobjekt. Om Girokaster, den här stan alltså, handlar en bok som heter Krönika i sten. Krönika i sten alltså. En roman som jag läste under Albanienvistelsen. Den är skriven av Ismail Kadare, Albaniens sannolikt mest kände författare. Han har skrivit på franska, men böckerna handlar alltså om livet i Albanien. Han är också, liksom Hoxha, född och uppväxt i den här stan, i Girokaster. Och i den här boken berättar han med en pojkes ögon om den italienska och tyska ockupationen av Albanien under världskriget, det andra världskriget. Det är alltså saker som han sannolikt upplevde själv eftersom han är född 1936. Även Kadare hade ett museihus i Girokaster, men tyvärr hade vi inte tid att besöka det. Vår sista hela dag i Sarande och i Albanien besökte vi en evangelisk kyrka. Kyrkan, som nog var en gammal affärslokal som hade rustats upp, hade kommit till genom medel från en amerikansk kyrka i Arizona. Och nu var en grupp från den kyrkan på besök och gudstjänsten hölls därför med översättning från engelska till albanska och från albanska till engelska, och då kunde vi alltså hänga med. Efteråt bjöds det på kyrkkaffe som det anstår en evangelisk kyrka. Det här var alltså några nedslag i minnena från vår sommarresa till Albanien 2016. I viss mening en helt vanlig och ganska charmlös charterresa. Men ändå en resa med vissa extra poänger. Det är alltid roligt att komma till nya ställen och Albanien är, måste man säga, en nykomling på den europeiska turisthimlen. Men ett land med potential. Ett land där restaurangmaten bara kostar cirka en fjärdedel av svenska och västerländska priser och med en vänligt stämd befolkning som än inte hunnit bli frustrerade över turisters beteenden. Känns också i dagsläget som ett ganska säkert resmål i tider av terrorism och politisk oro. Ett resmål att rekommendera, tycker vi. Kanske öppnar fler svenska aktörer resor dit de närmaste åren. Kanske kommer vi själva att återvända och då till någon annan plats än Saranda längs Albaniens kust. Det finns fler vackra turistorter. Några som ligger närmare Tirana, huvudstaden, som ju också borde vara värd ett besök. Tack för mig, Karl-Olof Strand, och på återhörande.
Je, så har hon ett komplett nog art, är hon prakt ut där så, fast jag kan se emma. Gabi me shakon, kur e ke lon tjetrën ke armë marë. e on se disha. S'kom besuq do fjall që ma ke thën, po ndryshem ka dal. Mas qem të fil, kot jetu sil, se kur po të shotash po du me ik. Mas qem të fil, kot jetu sil, se kur po të shotash po du me ik.